Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Vi ber med en med kända sångverser. Jesus, öppna du vårt öra när vi kommer för att höra vad idag du till oss säger om allt som i dig vi äger. Lär oss dina bud och rätter som du här framför oss sätter. Och när vi ditt ord fått höra, hjälp oss att därefter göra. Amen. Dagens tema, rättfärdighet och barmhärtighet, återspeglas bra i evangelietexten som vi hörde från Johannes evangeliets 8:e kapitel. Kvinnan som hade tagits på bar gärning, hon skulle straffas enligt rättvisan. Men Jesus var barmhärtig. Guds lag står fast, men mitt i lagens skärpa står evangeliet lysande klart om förlåtelse. Vi ska inte fördjupa oss i evangelietexten idag, utan vi ska begrunda episteltexten som utgör en svidande lagpredikan över det hårda människohjärtat. Vi ska också se hur Gud förbarmar sig över syndaren, precis som Jesus gjorde med den fallna kvinnan. Vi läser texten från Romarbrevets 2:a kapitel, de 11 första verserna, i Jesu namn. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv, eftersom du som dömer handlar på samma sätt. Vi vet att Guds dom är rätt att drabba dem som handlar så. Men menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa som dömer dem som handlar så, och själv gör samma sak? Eller föraktar du hans rika godhet, mildhet och tålamod? Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? Med ditt hårda och envisa hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, då Guds rättfärdiga dom ska uppenbaras. Han ska löna var och en efter hans gärningar. Evigt liv och dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Men vrede och straff för dem som söker sitt eget och inte följer sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ångest över varje människas själ som gör det onda, juden först, men också greken. Men härlighet, ära och frid åt var och en som gör det goda, juden först, men också greken. För Gud är inte partisk. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Kanske vi hajar till inför de stränga orden här. Och för att vi har ju lärt oss hur vi ska bli frälsta. Hur kan vi komma till himlen? Jo, vi lär oss inte i vår församling, i vår kyrka, om att det skulle bero på den som söker sanningen och gör det som är det rätta. Och att vi på grund av vår godhet skulle få en plats i himlen. Istället får vi lära oss i Bibeln att det inte var med våra egna gärningar som vi har blivit friköpta, utan med Jesu Kristi dyrbara blod. Det skriver Petrus i sitt första kapitel, första brevet. Utan Jesus är vi förtappade och fördömda. Vi vet av klara bibelord att vi blir frälsta av nåd, utan att det beror på något som vi har gjort. Hur kan då Paulus skriva så här? Att Gud ger evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda, men straffar dem i vrede som inte lyder sanningen, utan lyder orättfärdigheten. Är det då i alla fall det som vi gör som är grunden för vår frälsning? Här måste vi klargöra att Bibeln har två grundläggande läror, lag och evangelium. Och de här måste skiljas från varandra, och det behövs båda för att vi ska förstå rätt vår egen situation och hur Gud handlar med oss. Lagen är sträng. Och den går inte synbarligt ihop med evangeliet som frälsar fritt, ger av nåd, av Guds godhet, förlåtelse för det som vi över, det som vi går emot Guds lag, det som vi syndar med. Martin Luther säger att det att kunna skilja på lag och evangelium, det är en sak som kännetecknar en teologidoktor. Om man rätt kan skilja lag och evangelium, är man värd att kallas en teologidoktor. Så högt satte han den här kunskapen, visdomen att kunna skilja på lag och evangelium på ett rätt sätt. Nu menar jag inte att vi på en liten stund ska bli teologidoktorer och kunna skilja på allt det här, men vi ska i alla fall gå in på det här lite till att börja med. För att våga ge oss i kast med den här uppgiften, så ska vi, behöver vi den helige andes undervisning. Det här kan vi inte förstå av oss själva. Det här kan den helige ande uppenbara för oss i vårt hjärta. Och därför ber vi när vi går att studera en sån här fråga, att den helige ande ska öppna våra ögon och våra hjärtan. Och öppna ordet för våra hjärtan. Först ska vi se bara på en lite definitioner. Vi har två begrepp här, lag och evangelium, som kan användas både i snävare och vidare mening. Lag kan avse hela Guds undervisning. Så används ordet till exempel i den första salmen i Saltaren. Där har folkbibeln undervisning, där det tidigare stod lag. Det lyder så här enligt folkbibeln. Salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. När det tidigare stod lag, att man har sin glädje i Herrens lag och begrundar den dag och natt, så kan det kännas ganska hopplöst. Att hela tiden tänka på vad Gud kräver av oss och vill att vi ska göra. Vad kan det ge för krafter? Det här avser vidare mening allt vad Gud undervisar. Vi ska ta vara på allt vad Gud undervisar i sitt ord. Och det kallas här Guds lag eller Guds undervisning. I snävare mening avser lagen det som Gud talar om oss och vad vi ska göra. Då är det fråga om krav och hotelser och varningar. Men det är också vägledning hur vi ska leva enligt Guds vilja. Det tydligaste uttrycket för Guds vilja finns i de tio budorden, som det är viktigt för oss alla kristna att repetera. Påminna oss om vad Gud vill med våra liv. Det som kort och koncist säger, du ska inte. På motsvarande sätt kan evangelium stå i en bredare mening för allt vad Gud undervisar oss. Då Jesus befaller sina lärjungar att predika evangelium för allt skapat, då menar han allt det som han har lärt. Men evangelium i snävare mening talar om vem Gud är och vad han har gjort och fortfarande gör för vår frälsning. Vi har evangeliet i en koncentrerad form i trosbekännelsen, där vi bekänner vad Gud har gjort som skapare, vad han har gjort som frälsare och vad han har gjort som den helige ande. Och vad han fortfarande gör för att bevara oss, för att föra oss till det eviga livet. En enkel regel att skilja på lag och evangelium är alltså att lagen talar om oss och vad vi ska göra. Evangelium visar på Guds verk för oss. Nu ska vi i ljuset av den här åtskillnaden se lite på vår text till att börja med. Sen ska vi också komma till evangeliet, fast det inte står tydligt i vår text. Texten hänvisar bakåt till det som sagts i Romarbrevets första kapitel. Där talar Paulus om hur Guds vrede uppenbaras över orättfärdigheten hos människorna. I tre steg beskriver han hur människorna övergav den naturliga kunskapen om Gud och därför prisgavs till alla slags skändligheter. Det grundar sig på att människorna inte gav Gud den ära som tillkommer honom, utan de vände sig bort och såg på sig själva, vände sin blick mot dem själva för att ära Gud. Ett viktigt ordpar där i första kapitlet är skam och ära. Istället för att ära Gud, berömma honom, sökte människor ära i sig själva. De berömde sig själva. Är det inte tänkvärt att det engelska ordet för beröm eller stolthet är pride, så aktuellt i dessa dagar? Grundfelet är alltså att ogudaktiga människor fäster blicken vid sig själva och ger sig själva ära, är stolta över vad man har och kan. Det är det som är grundfelet. Då säger Gud, okej, låt oss då se vad ni människor kan klara av. Vi ska se vad er berömmelse är och vad gott som kommer av det som ni själva gör. Så låter Gud domen gå över ogudaktigheten, där mörkret har ersatt ljuset, där dårskapen har ersatt förståndet, där sanningen har bytts ut mot lögnen. Aposteln visar hur människorna i sin dårskap och förvillelse har börjat dyrka det skapade istället för skaparen, och därmed blivit utlämnade till skamliga lidelser. De har blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet och gör sådant helt öppet, utan att skämmas. De har ingen skam. De godkänner också att andra gör så. Innan vi kommer in i det andra kapitlet i vår text har vi hederliga människor redan hunnit börja tänka, men jag är ju inte med där. Jag är ju inte en sån. Jag är ju inte en orättfärdig människa som tar äran åt mig själv. Jag vet ju att man ska tacka Gud för allting. De där människorna som lever i otukt, som lever som gifta utan att vara det, dem kan Gud gärna döma. Men vi har väl inget som skulle falla under domen, kanske vi tänker. Men där tar vi fel. För när Gud låter lagens spegel visa oss hurdana vi är, då kommer ingen undan. Låt oss därför på nytt läsa början av texten. Därför är du människa, vem du än är som dömer, utan ursäkt. När du dömer en annan fördömer du dig själv, eftersom du som dömer handlar på samma sätt. Om vi en gång har blicken fäst vid oss själva, då ska vi också avslöjas i vårt innersta. Och då återstår inget beröm, utan då ser vi att vi gör likadant. Inför Guds heliga lag finns ingen som kan skryta. Ingen har stolthet i sig själv. Och så säger Paulus, menar du att du ska komma undan Guds dom? Du människa som dömer dem som handlar så och själv gör samma sak. Det är nu som Guds lag talar om vad vi kan vänta oss om vi lever enligt lagens måttstock. Då använder Gud lagen för att belöna oss enligt lagen. Gör du uthålligt det goda, så ska Gud belöna dig med härlighet, ära och evigt liv. Men gör du inte det som lagen kräver, utan söker ditt eget bästa och inte lyder sanningen, då kommer lagen att helt konsekvent straffa dig med vrede och dom. Då är följden nöd och ångest. Då är det ingen skillnad om du är jude eller grek. Det vill säga, det görs ingen skillnad på medlemmar av ett folk som har getts förmånen att vara utvalda av Gud genom Abraham, eller dem som inte tillhör detta folk. På samma sätt är det ingen skillnad om vi har fått förmånen att födas och växa upp i ett folk som är kristet, eller om vi tillhör ett hedniskt folk som inte har lärt känna Gud. Om vi lever för oss själva och försöker vinna ära inför Gud genom våra ansträngningar, ska vi bedömas enligt den måttstocken. Då är det lagen som gäller. Om vi gör det som lagen säger, då belönas vi på samma sätt oberoende av vår härkomst. När Paulus i Romarbrevets tredje kapitel går till den slutliga uppgörelsen med lagrättfärdigheten återstår ingen skillnad längre. Han visar att alla människor är under samma dom. Han visar att det inte finns någon rättfärdig. Det finns ingen som söker Gud. Alla har avfallit. Alla är odugliga. Alla saknar berömmelsen inför Gud. Alla saknar stoltheten inför Gud. Så här sammanfattar Paulus lagens uppgift. Men vi vet att allt som lagen säger är riktat till dem som står under lagen, för att varje mun ska tystas och hela världen står skyldig inför Gud. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. Lagens väg till himlen är stängd. Det går inte att brösta sig inför Gud och påstå att vi har hållit lagen, för det har ingen gjort. Vi får lov att rikta blicken någon annanstans än mot oss själva. Vi måste se på Jesus. Det gör vi genom att fortsätta att läsa Romarbrevet. Nu kommer vi in i evangeliet vad Gud har gjort för oss i Jesus, där Paulus säger i Rom 3. Nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Paulus har nu alltså lagt grunden. Han har talat om lagen och visat hur lagen dömer oss alla. Och nu går han över till evangeliet. Han talar om den andra vägen. Han lyfter vår blick till att se vad Gud har gjort i honom som lagen och profeterna vittnar om. Eftersom ingen kunde göra sig helig inför Gud genom det som vi själva har gjort, måste vi få hjälp utifrån, ovanifrån, från himlen. Vi som själva saknar härligheten från Gud, vi får den härligheten utan att ha förtjänat det, av nåd. Det väldiga ord som står här, därför att det är friköpta av Kristus Jesus. Det är en annan som har gjort det. Se på honom, vänd bort din blick från dig själv och se på Jesus. Det som räknas finns där. Det räknas som ditt, det som han har gjort. Där är evangelium i ett nötskal. Blicken är inte längre på oss själva, på våra egna försök, våra ansträngningar. Blicken vilar på Jesus. Och då vi ser på Jesus och lär känna honom, då ser vi att han har gjort allt det som lagen krävde. Och mer än så, han har lidit straffet för alla våra synder då han dog på korset. Där drabbades han av Guds straff för att vi inte har kunnat uppfylla lagen. Och det gäller alla människor utan åtskillnad. Vilken befrielse! Nu behöver vi inte jämföra oss med andra, inte leva i ovisshet om vi har gjort tillräckligt, om vi varit tillräckligt fromma, tillräckligt ivriga, tillräckligt ärliga. Det handlar istället om att vi får ta emot den förtjänst som Jesus har skaffat oss och alla människor, oberoende av om vi hör till det judiska egendomsfolket eller till andra folk som kallas hedningar, hedniska greker. Nu är vi alla lika, det är ingen åtskillnad. Alla får vi höra till detta folk som har Jesus till Herre. Det här är verkligen godhet i högsta potens. Barmhärtighet, när den är som allra bäst. Det är den godheten som Gud visar oss för att föra oss till omvändelse. För att inse att vi inte kan skaffa oss evigt liv genom det vi själva gör, utan vänder oss till honom. Vi ska lite sammanfatta. Dagens tema är rättfärdighet och barmhärtighet. Vi har sett att vi inte håller måttet inför Guds heliga lag. Det enda som håller måttet är Jesu rättfärdiga liv i vårt ställe. Då han levde utan synd. Den rättfärdigheten gav han oss och tog istället på sig det straff som vi skulle ha fått lida för att vi är syndare. Den rättfärdigheten gav han till kvinnan som med rätta var anklagad för synd. Och han gav henne kraft till ett nytt liv. Gå och synda inte mer. Gud har visat oss barmhärtighet trots att vi inte var värdade. Kvinnan i evangelietexten var verkligen inte värd förlåtelse. Hon var värd straff. Men av nåd fick hon förlåtelse. Han vill också därför att vi ska visa varandra barmhärtighet. Det gör vi inte genom att se mellan fingrarna med synd, utan genom att visa människorna på Jesus. Det kan vi alla göra, bland våra vänner och grannar. Och det gör vi också genom att ta det med till gudstjänsten, där Gud predikar sitt ord för oss. Samtidigt vill vi också göra våra medmänniskor väl och hjälpa dem till ett gott liv. Genom att se på Jesus kan vi förändras och få tålamod och kärlek för att föra människor till omvändelse. Må Gud hjälpa oss till det. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din heliga ande stadfästa ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.